After all over, all dreams are deep, more shared in the Father. At the Orientus, we too can live on the trusty, Oscar for another pregas well. Vi tackar dig att ditt ord är sanning, och vi tackar dig för det ljus som ditt välsignade ord skänker över det som varit och det som nu är och det som ska komma. Och nu ber vi att du låter din ande öppna ordet för oss, när vi ska betrakta ordet, den sida av ditt ord som handlar om fulländningen. För Jesus skull. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord i Matteus evangeliet 24 kapitel. Den 29 versen och ett par följande. Men strax efter den tidens död ska solen förmörkas och månen icke mer ge sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlamatterna skakas. Då ska människosonens tecken visa sig i skyn, och alla folk på jorden brister ut i jämmerro. Och de ska få se människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet. Han ska sända ut sina änglar med stark basunljud, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Hämta en lärdom från fikonträdet, när dess kvist blir mjuk och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså bör ni, när ni ser allt detta, veta att han är nära, att han står vid er dörr. Det blir en sensam dag. Den dagen när människosonens tecken visar sig i skyn, då riktas alla människors ögon emot skyn, och all jordens oro och ävlan stannar av för alltid. Människosonens tecken. Vi vet att människosonen är ett namn som Jesus använder om sig själv, och som i sak betyder detsamma som Guds son. Människosonens tecken. Man har sagt av gammalt att det måste ha gestalten av ett kors. För överallt där evangelium är känt, där är det också känt att korset är Kristi tecken. Det är sinnebilden framför andra, och den har använts ifrån första begynnelsen. Man har ingen kristen grav utanför Jerusalem, en grav som stammar från år 43 i det första århundradet, funnit på gravkistorna korsets tecken. Det vill alltså säga att en dag visar det sig ett väldigt lysande kors i skyn. Korsets tecken ska visa sig i skyn, skriver Thomas Aquinas. Och då ska alla korsets vänner här på jorden fröjda sig. men det var et förebud. Og så skal de få se menneskesonen komme på himmelens skyer, liksom burde på en tron av skyer. Og skyerne er et gudomligt attribut som sier at han som kommer er en gudomlig person. Han kommer i stor makt og herlighet. Det ord som i vår kyrkobibel er översatt med det underliga svenska ordet tillkommelse. Det betyder ankomst, så har jag översatt det. Men det behöver en förklaring. Det ordet parousia, det betecknade kejsarens eller hans befullmäktigade ombuds ankomst till en stad i det romerska riket. Han kom med alla maktens kännetecken och med all tänkbar ståt och kraft. Men det var alltid en börda för en stad att ta emot honom. Man måste resa allehanda ärbetygelser för honom. Man måste se till att huset var fint, fryggt och allting. Just detta ord använder Jesus när han talar om en återkomst. Ja, det är sant att ordet i sig själv, det kan betyda närvaro. Men det var en teknisk term på Nya Testamentets tid som just betecknade kejsarens ankomst i ståt och kraft. Någon har tydligen talat om för Jehovas vittnen att ordet också kan betyda närvaro. Och därför så lär det ju som vi vet att Jesu tillkommelse redan har inträffat. Och vad man inte har, det inträffade ju 1914 när världskriget bröt ut märkvärdigt nog, det första. Ja, det är ju lite märkvärdigt. För om ordet parousia nu betyder närvaro, då har det ju betytt det hela vägen igen. Det är ingen anledning att göra sig av vittnen och göra något nummer av det. Men kan man tänka så långt, då blir man nog inget Jehovas vittne. Nej, Herren kommer i härlighet och glans. Det var ordet säger. I en glans och härlighet som inget människoöga har sett. Och som ingen människotanke har kunnat ana. Om denna sanning står det, som vi alla vet, väldigt mycket i Bibeln. Om vi bara ska nämna några av de viktigaste styckena, då börjar vi förstås med Matteus 24. Som är en sammanfattning av hela Bibelns lära om Jesu återkomst och om det som sker i den yttersta tiden. Och sen har vi i Pauli brev, i synnerhet första Korintier 15, och de bägge Thessalonikerbreven, det handlar ju bara om en enda lärofråga, och det är om Herrens återkomst i härlighet. Och sen har vi hela Johannes uppenbarelse, som ju av många ytliga bibelläsare uppfattas som en gåtfull bok. Det är den inte alls. Den uppfattas som något onödigt tillägg på något vis som man inte har behov av. Men det är alldeles raka motsatsen. Den boken är i verkligheten en sammanfattning av hela Bibelns budskap. Den är, som Skål Pettersen skrev, Bibelns krona, sammanfattningen av det hela. Och den handlar ju i verkligheten från början och till slut om Herrens ankomst och det som föregår. Så denna sanning har ett stort rum i den heliga skrift, det är klart. Men det räcker inte med att räkna upp ställena. Inte ens om någon säger att han har funnit att det finns 320 ställen
Dinliyor testamentini, somhanlarım her doğdur komşu. Neden uvara tebrikliktir, meleğe seyreden o bendi değildir. Önde maskayı ak boğu için plaks den nasan inhar, imiğimin samladı rüzgar. Bimiyeti deyat bimi neydi ağız patladı formuda bir katı şiiriz. Meler sükke, meler sükke, ödamıya kosteki dumbriya sanhine neydi suri samanhan, ben de binsen doet in en inre eğildi, mela yuvike utsavuna. Det Bibelns budskap är ett och är enhetligt. Och när vi nu ser efter var sanningen om Herrens återkomst har sin plats i denna Bibelns sanningsorganism, då ska vi finna hur viktig den är. Vi kunde nöja oss med att ta fram första Korintierbrevet 1. Där har vi en beskrivning på en rätt omvändelse. Där säger aposteln till Thessalonikerna att de omvände sig ifrån avgudarna till Gud till att tjäna den levande och sanne Guden och till att vänta hans son från himmelen. Jesus, han som frälsar oss undan den kommande vreden. Alltså de omvände sig ifrån avgudarna och till Gud. Så deras inre värld är vänd bort ifrån de falska gudarna till Gud. Och han är den levande och sanne Guden. Att han är den levande Guden betyder inte bara att han är motsatt till avgudarna verkligen finns. Utan det betyder att han är oavlåtligen verksam. Min fader verkar inte nu. Och vidare. Det blev i stånd att tjäna honom som är den levande och sanne Gud. Och att tjäna Gud, det är inte att hitta på saker som man gör och Guds vägnar eller för Guds skull. Utan att tjäna Gud, det är att lyda Gud rätt och slätt. Att tjäna Gud är att lyda Gud. Så att det här är kännetecknet på en rätt omvändelse. Det är att hjärta blir vänt bort ifrån de falska gudarna till den levande och sanne Guden. Och så blir det stånd och gör hans vilja. Det blir stånd och tjäna honom. Han fick genom sin ande sådant grepp om deras inre värld att det blir stånd och gör hans vilja. Men inte nog med det. Utan det hjälpte till att vänta hans son från himmelen. Han Jesus som han har uppväckt från de döda. Han som frälsar oss undan den kommande regeln. Så deras hjärta blir vänt här emot Herrens ankomst, sträckte sig och sträcker sig alltjämt i förväntan på att Herren kommer tillbaka i härlighet. Ja, kära vänner, det är anledning för mig och för er allesammans och pröva till någon vänner. Det är väldigt vad det talas dit om omvändelsen i vår tid. Det är som om det vore gjort i en användning så behöver man inte tala om det mer. Tänk om Bibeln talar mycket om omvändelsen. I vår tid är det ju väldigt vanligt att man uppfattar omvändelsen som en avgörelse som människan träffar utifrån sig själv när hon vill. Men det blir ju en omvändelse. Den herre märkvärdige prästen Westerlund berättar i en av sina böcker om en predikant som stod och sa det är så lätt att bli om, men det är som så här, sa han och snurrade runt kring där han stod på plattformen. Men du, sa en av åhörarna, du blir ju inte om det. Du blir vänd åt samma håll som du. Det är inte lätt att bli om det. Det är inte lätt att bli omvänd. Boken är trång. Åh, vad det talas om att det är svårt att bli omvänd. Liksom att det överhuvudtaget är svårt att komma till himlen. Ja, då ser du sålunda vilken plats sanningen av Herren återkomst har i den första församlingen. Deras hjärtan vände sig i förväntan här emot Herrens ankomst i härlighet. Och det finns många uttryck för det i Nya testamentet. Det talas om dem som älskar hans återkomst. Som älskar Jesu återkomst. Och vad är det som ligger bakom allt detta? Det är det att det verk som begynte i omvändelsen, det fulländas när Herren kommer i härlighet. Det fulländas. Så längtan efter Herrens återkomst, det är inget underligt svärmeri som de första kristna hade för sig. Utan det är bara den självklara längtan efter Guds verk fulländning. Ja, vad innebär fulländningen? Om vi har blivit verkligen genom Guds nåd rätt omvända och där känna åtminstone en smula av vår synd för dig och få syn på det blod som sonar alla synder, är det inte rätt och välställt för oss? Det är det visst. Gud har det tack, det är det visst. Men verket är inte färdigt. Nej, men då, och vi har kommit så långt att vi genom en stadig död har skilts ifrån detta liv och gått in i Guds glädje, då är väl allt i ordning. Det är det viktigt. Guds verk är inte fulländat i dödsstunden eller i paradiset. Vi vet ju det att i vår dödsstund går vi in i evighetens stora väntrum. Det som Bibeln kallar dödsriket. Där samlas alla de döda. Det är inte den sista destinationen, utan det är just ett väntrum. Och det är delat i två delar. Det läser vi om. Exempelvis i framställningen om den rike mannen och Lazarus. Varför säger man förresten att det är en liknelse? Det står ju inte. Jag tror inte ett ögonblick att det är en liknelse. Utan Jesus skrev en händelse utifrån det dagliga livet. Och den rike mannen var säkert en som hans åhörare kände. Man talar bara om hur det nu hade gått både för Lazarus och den rike mannen och hur det hade det nu. Det visste ingen annan, men det visste han. Den troende människan går till Guds paradis. Det fick den botfärdige rövaren löfte att komma. Ja, och det som inte hade det rätt ställt med Gud, det går till pinorummet där den rike mannen var. Men allt detta, det är bara något övergående. Och ändå ville vi säga att Gud var då om vi hade hunnit så långt att vi genom en salig död hade kommit in i Guds paradis. Därför att det är frestat ingen till synd. Där finns ingen djävul. Och där finns det inte något ont kött, någon ond natur som lockar oss till olydnad mot Guds vilja. Utan det är som ängelsen sjöng på sin tid. Där är det för alltid slut med gamla Adam. Det är underbart att vara i Guds paradis. Det förstår vi när Paulus säger att han hellre ville bryta upp för att vara hos Kristus än att vara kvar här på jorden och tjäna honom. Bryta upp och vara hos Kristus. Alltså, hos Kristus var han ju redan nu. Men uttrycket säger att i paradiset är honom närmare. Vi har det gott i som är i Guds paradis. Vi kan läsa om det i Uppenbarelsebokens 7 kapitel om vi vill. Det har vi inte tillfälle att gå in och nu. Och så när Herren kommer i härlighet, då tömmes dödsriket. Ingen blir kvar. Och de som har samlat i Guds paradis, de går ut. De står på domarens ena sida i den yttersta domen. Och de som fanns i pilormen står på den andra sidan. Och då håller han som är både världens frälsare och domare den yttersta domen. och först då öppnas den fulla saligheten för Guds folk. Det var en sak som fattades i paradiset och som vi får när Herren kommer tillbaka, nämligen en uppstånden kropp. Tänk att frälsningen, den omfattar hela människan. Gud frälsar människosjälen, men han frälsar också människokroppen. Och därför är sanningen om de dödas uppståndelse så viktig i den heliga skriften. Människan är en enhet av kropp och ande, och den enheten bryts i döden, och därför är döden ett syndens straff. Men i uppståndelsen förenas kroppen och anden på nytt. Och Guds folk får sålunda en förklarad kropp. Paulus säger i Filipperbrevet att den ska vara lik Herrens egen förhärligade kropp. En gammal kär vän skickade med en hälsning ifrån sitt sista sjukläger, och den lydde så här: när vi åkas nästa gång, då ska vi hälsa varandra med uppståndelsehänder. Man frågar ibland, ska Guds barn känna igen varandra i himlen? Vilken dåraktig fråga. Det är ju samma kropp som nu, fast det är som påminner om sjukdom och förgänget, så ser det vårt stryk. Och då har vi ju samma ansikte. Guds barn har aldrig sett varandra för sista gången, säger ett gammalt ord. Vi har inte det. Det ska åkas igen. Men om det nu står alldeles klart att Herren kommer igen i härlighet, kommer för oss och döma levande och döda, ja, så är frågan: när sker? Det är kanske bra att skjuta in en liten varning här, och det är den att när man i vår tid behandlar Bibeln som ett rent mänskligt dokument, som ju bibelkritikerna i regel gör, då är det, betraktar man ju även läran om Herrens tillkommelse som människotankar. Jag läste alldeles nyss i en lärd engelsk tidskrift någon som förklarade bort allt det som Jesus har sagt om sin återkomst, och säger att det har församlingen funnit på och lagt i hans mun. Ja, om Bibeln är en rent mänsklig bok, kära vänner, då vet vi inget om Gud. Då ska vi inte kalla oss kristna, för vi vet inte vad kristendom är. Vi vet inte vem Kristus är. Vi vet inte vad evangelium är. Vi vet varken vad synd eller nåd är för någonting. Men nu är det på det sättet att Guds folk genom alla tider har vetat att denna välsignade bok är en gudomlig bok. Den är ingiven av den heliga ande. Och alla små och stora bibelkritiker får säga vad de vill, det spelar ingen roll. Det ska vi se en gång när de möter Herren i hans dom, hur de har misstagit sig och hur förskräckligt resultatet har blivit för den gamla. När kommer han? Det finns tre svar. Det första svaret, det lyder: vi kan nog räkna ut när han kommer. Och så har man tagit till papper och penna och satt sig ner och räkna på det som står i Daniels bok för 70 års veckor, och i Johannes uppenbarelse om 3,5 år och 42 månader och så vidare. Och så har man kommit till vissa resultat. Det är massor av uträkningar som har gjort. Det började för rätt länge sedan, men tog fart riktigt på 1800-talet. Och det, om man jämför, då ska man finna att ett stapel är det lika åtminstone på en punkt. Vi har tills idag slagit fel allihop. Och det är inte underligt, därför att det står ju i alldeles rak strid mot Herrens egen ord. som säger om den dagen och den stunden vet ingen om. Icke ens änglar i himmelen, icke ens sonen, nämligen under att jorden i. Det är den enda sak som han hade tagit undan från sitt vetande under jorden i. Dagen för sin tillkommelse, nu vet han det. Ingen vet det. Men när Gud behåller detta för sig själv, som sin egen hemlighet, då ska inte vi vara så våraktiga att vi försöker att räkna ut det. När det svaret är felaktigt. Och svaret nummer två lyder, han kan komma när som helst. Är det riktigt? Vad som är riktigt, det är att vi när som helst kan rycka oss bort från detta livet och vara in i evighet. Det vet vi. Det är sant. Döden kan stå och vänta på oss vid nästa gator. Det vet vi. Vi ska vara beredda på att ställa till för Herrens ansikte varje stund. Det är sant. Det är riktigt. Däremot är det inte riktigt att Herren kan komma när som helst. Vad han aldrig sagt. Han säger i texten vi läste att han kommer när fikonträdet knoppas. Ja, säger man fikonträdet i Israel. Och Israel hör till tidstecknen. Nu, Israel kan liknas vid fikonträd, det vet vi mycket väl. Men så finns det en enkel regel för bibeltolkning som lyder att man alltid ska ge noga akt på sammanhang. Det är en av de tre regler för bibeltolkning som vi brukar lära ut här när vi samlas i bibeln. Man ska bara lära ut denna gången, för ni kan nog inte orka med att komma ihåg alla tre. Ge noga på sammanhanget. Talar sammanhanget om Israel, inte tro. Sammanhanget talar om det tecken som Herren har satt ska föregå hans ankomst. Tecken i naturen. Och tecken i folkvärlden och tecken i hans församling. Han kommer alltså när tecknen är fulländade. Och då är det för oss angeläget att ta reda på om vi kan se att dessa tecken har trätt fram eller håller på att träda fram. Det ska vara, säger han, tecken i sol och mål och stjärnor. Det ska vara jordbävningar och hungersnö. Naturen själv sådana kommer i ordning. Synden har skapat oordning i naturen från begynnelsen. Jag har en god vän i Småland som är tidningsman och liksom alla tidningsmän är jag naturligtvis oförskyld. Och frågar vem som helst och vad som helst. Han ringde upp professor Lundmark, astronomen i Lund, för en del år sedan och frågade hur det förhåller sig. Professor skriver, säger han, att hela världsalltet fungerar ju som en perfekt urväg. Ja, sa professor, det är ingen urmakare i Schweiz som kan göra ett precisionsur som går så fint. Men hur är det då? Professorn förklarar att här nere på jorden är ju allting upp och ner. Åh ja, sa professorn. Gå hem och läs första Mosebok 3 så får ni veta. Är synden som har ställt till villervallar och oredan i själva naturen. Och det framträder sålunda på ett alldeles särskilt tydligt sätt i den yttersta tid. Nu, jag har inte studerat geologi. Men jag läste av en som har studerat jordbävningar. Det är en uppsats som stod på sin linje i Svenska Dagbladet, och jag har den fortfarande. Att så många jordbävningar som går på århundrade, och det var det ändå rätt länge sedan, det skrevs på 30-talet. Det kände man inte till från tidigare tider. Att det är, säger han, som om själva den gamla moderjord hade drivits av hade gripits av självmordom. Ja. När människan föll i synd förbannades marken för människans skull. Och profeten Amos säger, skulle inte marken själv hade sådant händer, skulle den inte höja sig och sänka sig som Egyptens flod. Det vill säga, skulle inte det bli jordbävningar när folket är så gudlöst. Ja, det skjer jo ja på det som vi leser om at utdannet og tro. Det skal gi oss anledning og begrunne hva Bibelen sier om tidsskriften. Men klarere er det som sies om folkverd. Vi skal få høre talas om krig og uten om krig. Folk skal rise seg mot folk og rike mot rike. Verden fylles av krigslarm. Vi som var med i punktiden og minst hvor det var før 1914, vi kommer ihåg at på den tiden var det en dom at det aldri mer skulle bli noen krig. En av våre store politikere stod og hørte et politisk foredrag på kyrkvallen någonstans i Sverige den 1. augusti 1914 och gjorde narr av den tanken att det kunde bli ett världskrig och blev avbruten av kyrkklockorna som ringde till mobilisering. Den där drömmen om fred på jorden som människorna skulle skapa, som Förenta nationerna eller nationernas förbund skulle skapa, det är en påfängd dröm. Det kom 1939 en liten bok på tyska här i Sverige av en immigrantförfattare, jag minns inte vad han hette. Det var en mycket märklig bok. Denne man var filosof och granskade vår tids situation ur en kulturfilosofisk synpunkt. Och kom till det resultatet att det är en avgörande skillnad mellan vår tid och alla gångna tider. Och det är det att vår tid förkastar alla värden. Man vill inte veta av begrepp som ont och gott och rätt och orätt. Och säger han, i en sådan värld måste kriget bli kroniskt. Ja, världskriget det andra kom ju strax. Och frågan är ju inte om det kommer ett tredje världskrig, utan frågan är bara när det kommer. Vi ska vinna det. Och inte hänge oss åt någon trygghetskänsla som är alldeles falsk. Det behövs ju, som president Kennedy sa i ett av sina stora tal, det behövs ju bara att en dåre får tillfälle att trycka på fel knapp så är tredje världskriget över oss. Vi lever i en fullkomlig katastrofsituation. Och för oss som är kristna måste det vara klart att vi måste leva med evigheten för ögonen. Och i nära gemenskap med Herren så är vi beredda på vad helst som kan komma. Detta är ju en sak som varenda människa kan se, om man vill se. En tidstecken som är så klar och talar ett överväldigande språk att ingen kan vederlägga. Vidare talar Jesus om tecknen i hans församling. Han säger, för det första hans lärjungar ska bli hatade av alla folk för hans namns skull. När jag som en helt ung man höll en predikan på en plats i Sörmland i ett missionshus och hade läst en text om förföljelse mot Guds folk och talade över den så gott jag förstod, så steg den gamle vice ordförande på platsen fram efteråt och sa, vi förstår ju att denna unge mannen har talat efter det förstånd han har, men ni förstår väl allihop att detta är fel, sa. För det finns ju ingen förföljelse, utan det utomstående är ju så vänligare hjälp oss att bygga det här huset, sa han. Och så han bad om ursäkt för min predikan. Och jag blev skräckligt olycklig. För det stod i texten som jag hade sagt, men det tog ut precis som han sa. Ja, många, många år senare åkade jag honom på ett sjukhem i Sörmland. När han låg och väntade på utbrottet. Vi talade inte om det här. Vi hade viktigare saker att tala om. Men säkert är att ingen skulle hålla ett sånt förklar i denna dag. Vi vet väl ändå det att vi lever i den stora martyrtiden. Att de martyrer som äger rum i fornkyrkan och reformationstiden, det var inte mycket att tala om jämfört med den förföljelse som började noga taget 1915 och pågår alltjämt. Nu har ju inte minst att vara pastor Wolfgang så mycket fakta blivit kända om kristendomsförföljelsen att det inträffar inte gärna som det hände mig tidigare att jag hade talat om detta. Talat om den kommunistiska förföljelsen. Då kom någon och varnade och sa att det är politiskt farligt det här och uttala sig på det viset. Nej, vi vet ju alla att detta är faktum. Att hur många martyrerna är, det vet ju ingen. Att det är miljoner och åter miljoner, det är däremot säkert. Jag sa att den moderna förföljelsen började egentligen 1915. Då utrotade turkarna det armeniska folket för dess kristna bekännelses skull. Det armeniska folket ville vara kristet. Och jag träffade en missionär som hade verkat bland armenier en gång. Som sa att det var underligt att det var en andeväckelse i den armeniska kyrkan före denna förföljelse. Men 2 miljoner människor drevs ut i öknarna och dödades. Den låg skulden av turkarna över sig. Den ledaren för den tyska orientationen, Dr. Lepsius, skrev en stor bok. Den består av ögonvittnens berättelser om detta kristnas lidande. Den beslagtogs av de tyska myndigheterna, tyskarna och turkarna höll ihop i första världskriget. När jag kommit efteråt i min uppdaga, jag har läst den. Jag skaffar ingen del med någon av det här. Den sov innan man efter en lång tid. Men det är den egentliga stora förföljelsen började med kommunism. Och det är den att du ser någon annan som inte vet ordentligt vad kommunismen är. Jag till och med träffat kommunister som inte vet vad kommunismen är och som jag har undervisat om det. Jag ville säga att varje kristen borde ta reda på det som står i det kommunistiska manifestet. Det är en liten skrift på 48 sidor. Om man har förstått den, då vet man att kommunismen är först av allt en oförsonlig fiendskap mot Gud. De aldrig kan bryta med sig en hårskål, skulle de göra det. Så är den inte mera kommunism. Och vad de många martyrerna har utstått i Ryssland och i Kina, det har vi läst en del om, det ska jag inte gå in på nu. Men detta är ett oerhört klart tidstecken. Man behöver inte fantisera mycket om andra tecken. När man ser sålunda oron i folkvärlden, och ser att situationen mognar för det tredje världskriget. Och som man ser kristendomsförföljelserna, det är 2 tecken som är klara som vatten. För var en som vill se är det alldeles rätt. Men sen talar vår frälsare också om avfallet i hans församling. Kärleken ska kalla hos de flesta, säger han. Därför att laglösheten tar överhand. Laglösheten som vi talat om nyss, det är att man förkastar begreppen rätt och orätt och inte vill veta av varken gudomlig eller mänsklig lag. Den går ju som en underström genom hela det moderna samhället. Tänk hur vårt svenska samhälle förvandlas på 10 år. Det är ju inte till att känna igen. Och tänk hur det går igenom vårt undervisningsväsen. Och hur man där i arma barn i våra skolor att det inte kan existera några moraliska normer. Och det är nya förslaget till sexualundervisning som nu diskuteras. Det innebär ju den där storhyggliga förförelse som man bara kan tänka sig. Att folket kommer att ruttna rätt in i sin innerstånd. Det laglösheten tar överhand. Och den tränger in också i Guds församling. Det är det fruktansvärt. Laglösheten tar överhand och kärleken kallar. När man slutar att akta på vad Gud har sagt och gör som man tycker själv, ja då har man ju verkligen lämnat här. Vi har all anledning att varna varandra för den laglöshet som smyger omkring i vår liv och som tränger sig in också i kyrkor och samfund på ett ganska förskräckligt sätt. Svenska kyrkans diakonistyrelse höll ju på för ett par år sedan med att publicera en skrift i sexualfrågan där man bland annat talade mycket förstående om föräktenskapliga förbindelser och så vidare. Den godtogs inte av hela centralrådet, utan det var det sociala utskottet som publicerade den med förord av Renkebiskop. Och sen kom efter ett år på ett förlag som tillhör Svenska Missionsförbundet en skrift av en man som heter Lorenzi, som var ännu värre än den. Det laglöshet tränger in i kyrka och frikyrka. Det är en andemakt bakom detta. Det är detta som vi har så svårt att fatta. Det är inte bara vilsna människors vilsna tankar vi har att kämpa med. Men den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod, utan är mot ondskans andemakter i himmel och rymden. Och kampen emot är sålunda en andlig kamp. Det räcker inte med att skriva protester och anta resolutioner. Utan det som är av nöden först och sist, det är att ropa till Gud, att ropa enträget och uthålligt. Det finns en stor makt i världen som heter Guds folks böner. Ja. Jag ville säga för min del att detta är alldeles tillräckligt för att vi ska se att vi är inne i historiens slutskede. Det är ett tecken som inte har framträtt, och det är den personliga antikrist, han som kallas tilldjur, och som vi där både i andra Thessalonikerbrevet och i Johannes uppenbarelse att han blir en världshärskare som kräver hela mänsklighetens tillbedjan. Han är inte framträdd. Han kan mycket väl finnas. Han kan mycket väl framträda mycket hastigt. Du har någon suttit och väntat på att jag skulle tala om Israel. Det kunde jag göra. Det är klart Israel hör med till bilden. Å andra sidan, det är så svårt att se klart hur Kristens utsagor om Israel riktigt passar in i det som vi har talat om nu. De har ju plats och det ska de klara. Jag menar, och sen vill du å andra sidan så otroligt mycket spekulation kring Israel. Och nu är ju hela undervisningen om Herrens ankomst, den är given inte för att vi ska spekulera över det, utan den har som allt Guds ord ett praktiskt syfte. För ni kära unga vänner som ibland kommer på den tanken att fråga varför Bibeln inget säger om det och inget om det och inget om det. Till Bibeln är inte en uppslagsbok som svarar på alla våra nyfikna frågor. Utan Bibeln har ett praktiskt ändamål där vi talar om för oss vad vi ska göra för att bli saliga. Och vad vi ska göra för att andra ska bli saliga. Det är hela saken. Det finns många olösta frågor, om vi behöver svar på dem, det är ofta alldeles livna. Och som vi har predikanter är så undhämta att vi lovar att en gång i den saliga evigheten ska Guds barn få svar på alla frågor. Det har aldrig läst något sånt i Bibeln. Och kommer vi genom Guds nåd i himlen, då är vi upptagna av viktigare saker än att ställa frågor. Vad säger du om det? Ja. Det kom han sålunda på att Bibeln har ett praktiskt ändamål. Vi lär oss vad vi ska göra för att vara beredda att möta här. Ja, vem är beredd att möta här? Den som har allting rätt ställt med Gud, ja visst, men vi ser. Finns det något kort och enkelt svar på den frågan? Det är det. Och det lyder: rätt ställt med Gud har jag, om jag tror på Jesus. Tror du på Jesus? alıyorsun. Burada yine zerdat olan dersin nasıl mehil adın eksi sen tutun. Ve aldınsın. O an duan o bir armalıyım. Sündür ve boştur. Ve bazım adı her tek. Yalın hüldü durur. Der sün kan sen adın sorer. At aldri bir dem ruhu içer. Dorki fırlı En kvinna i Stockholm berättade en gång att hon under en tid av svår inre nöd uppsökte professor Rudin i Uppsala som var mycket anlitad själasörjare. Och hon sa, Gud det är så långt bort från mig. Nej, sa professor, vet ni inte det? Att det är bara en sak som kan skilja oss från Gud och det är obekänt synd. Det är väl min vän. Ingen obekänd synd i ditt liv. De skiljer dig från här. Då ska du bekänna den och göra det på ögonblicket där du tänker på din plats. På ögonblicket. Och är det någonting som ska bekännas för människor så lovar du Gud att göra det. Då boken ger dig den möjligheten. Jag träffade en gång en tysk dam som hade varit med bland tyskarna som levde i det gamla Ryssland. Och hon berättade att när kommunisterna kom till Vänden deporterades dessa folkgrupper i Sibirien och hon var med dem. Och de kommunisterna tog hårt fram med dem. Så varje morgon så kom man in och läste upp namn på dem som skulle avrättas den dagen. Och en man som själv hade predikat och var en andlig ledare, han sa med stor förskräckelse när han gick ut, jag har levat i ovänskap med min hustru och nu går jag förlorad. Vi kan, kära vänner, inte lägga någon stor vikt på detta. Har du lämnat dig vid alla dina synder åt Jesus, då är du beredd att möta honom. Då ska du få vara med honom i hans rike. Herre, giv oss din heliga andes hjälp och pröva hjärtat, för hjärtat är ont och falskt. Och vi kan aldrig vara nog misstänksamma mot vårt eget arma hjärta. Vår kära himmelske Fader, vi tackar och lovar dig för löftet om fulländningen av ditt verk. Tackar dig att du har gett din son denna fåfaldiga ämbete att vara världens frälsare. Men själva huvudsaken, det är en viktig sak. Men själva huvudsaken, det är sålunda, det är forskning. Vi ska forska i Bibeln för att publicera viktiga böcker om Bibeln. Det katastrofala är ju att det finns knappt några riktiga böcker om Bibeln. I alla fall inte teologiskt vetenskapliga på vårt språk. Och vi behöver ett stort bibliotek. Vi har börjat samla ett och fått många gåvor till det. Om någon här har en bok som lämpar sig så har vi gjort med glädje och tacksamhet. Men många av dessa böcker är nya och måste köpas. Och vi behöver ett hus där vi kan ha biblioteket och en föreläsningssal i Uppsala. Så vi behöver faktiskt mycket understöd. Vi har fått mycket understöd. Gud var tack. Mycket mer än jag i min klentro hade vågat hoppas. Men då tror jag våra vänner förstår lite mera att vi behöver ytterligare ett starkt understöd. Det är nog alldeles rätt om de denna gången ger ett offer i alla fall. Och inte bara en förlängd. Vi minns en berättelse om pojken som
som hade den lilla munnen bredvid sig vid middagen och åt så sakta, ska du inte äta upp din mat? Ja, jo, sa han. Och till slut så gav han munnen ett par ben. Jag hade egentligen tänkt att ge det ett offer, sa han, men blir det bara en kollega. Vi ska ge ett offer, mina vänner, och inte bara en kollega.
Termin 125.